Det är torsdagen den 2 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss hörni. Idag ska vi prata gårdsförsäljning, det vill säga att producenter av öl, vin eller sprit eller andra alkoholhaltiga drycker ska kunna sälja sina produkter själva. Direkt ifrån en butik på gården exempelvis. Och det här har ju diskuterats länge i Sverige. Nya regler har också varit på väg länge. 2019 så var det ju så att gårdsförsäljning var en av de 73 punkterna i det numera saliga januariöverenskommelsen. Vilket ledde till en utredning som blev klar 2021 där det kom ett förslag på att gårdsförsäljning i en speciell form ska införas i Sverige. Och nu ligger frågan på regeringens bord i väntan på vidare behandling. Men hur är då gårdsförsäljningen egentligen tänkt att fungera? Vilka fördelar och nackdelar finns med det förslag som ligger? Vad skulle det innebära för producenter och för näringsliv? Är det förenligt med EG-rätten? Och på vilket sätt om något påverkade Sveriges alkoholpolitik i övrigt? Den alkoholpolitik som det råder viss politisk enighet om ska vara restriktiv. Med mig för att prata om detta har jag tränade gäster, nämligen Elisabeth Nilsson, Anna Domander och Carl Albinsson. Varmt välkomna alla tre.
Tackar.
Tack så mycket.
Jag presenterar lite först kort. Elisabeth, du är då den utredare som höll i den ovan nämnda utredningen. Anna Domander, du är chefsjurist på Systembolaget. Och ja. Carl, du jobbar på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Du kommer dessutom från en vinbondefamilj. Stämmer det, Carl?
Ja.
Så trevligt. Jag tänkte vi ska börja med att försöka börja lite från början. Vad bakgrunden till den här frågan egentligen är. Elisabeth, kan du bara ge oss den någorlunda korta versionen hur den här frågan har beretts hittills? Hur har den formella gången varit hittills så att säga?
Ja, som du själv sa så var utredningen färdig i december 2021 och lämnades den över till regeringen. Mitt betänkande. Och därefter har den ju skickas på remiss och det har kommit in väldigt många remissvar, många positiva, vissa kritiska förstås. Och det här ligger nu på regeringens bord för beredning och vad som blir utkomsten av det eller utgången av det, det är inte jag som ska bedöma, men där ligger det idag. Mm.
Och också lika kortfattat, vad var det du fick i uppgift att utreda och vad var det du kom fram till?
Ja, min uppgift var att utreda om och i så fall hur skulle en gårdsförsäljning kunna gå till. Och förutsättningen var att det lagda förslaget inte skulle äventyra detaljhandelsmonopolet, det vill säga Systembolagets verksamhet.
Och vad kom du fram till?
Jag kom fram till att det går att göra så. Och jag skulle uttrycka det som att det är ett mycket modest förslag. Vissa tycker det är på tok för modest, alldeles för krångligt. Andra tycker att det lagda förslaget inte är så tryggt och säkert med tanke på kraven att inte detaljhandelsmonopolet vad gäller försäljning av alkoholhaltiga drycker ska äventyras. Mm. Men det betänkande jag har lagt har jag också lagts på med väldigt god utredning och verkligen analyserats av mycket kvalificerade jurister som regeringen själv tillsatte och som var med som experter i vår utredning, så att det inte är amatörer som har suttit och bedömt. Och bedömningen är att det här är ett förslag som kan uppfylla de krav som förra regeringen ställde på utredningen.
Mm. Får jag fråga, var det så att säga den juridiska materien som var liksom det stora knäckuppdraget i utredningen? Var det där ni fick lägga den mesta krutet?
Vi la mycket tid på det, för att det gällde ju att vi gjorde analyser hur ser det ut och tittade på det här på många aspekter. Vi gjorde också förändringar i ett första förslag för att minska exempelvis hur stora får producenterna vara, hur mycket får man köpa, och också ställde krav på att det skulle vara kopplat till någon form av aktivitet, inte bara att man går in som på en vanlig affär. Vi satte också begränsningar i form av att det skulle vara en tidsbegränsad lagstiftning, vilket är väldigt ovanligt. Och också kopplat till att myndigheter ska göra tillsyn så som man gör på vissa andra verksamheter. Så att det finns mycket av hängslen och livrem. Mm. Vi har också skrivit om så kallad kodifieringen av EU att kolla där också. Så att där, det är inte fritt fram på något sätt.
Mm. Och om jag då, om det här förslaget skulle gå igenom och jag i framtiden besöker Karls familj då som är vinbönder, hur ska det då gå till när jag får köpa, hur ska gårdsförsäljningen i praktiken gå till enligt ert förslag?
Om jag till exempel vill åka, det finns närmaste vingården för mig, den är i Sörmland. Mm. Och då skulle fall bara kombinerat, det kan vara med en visning av tillverkningen, provsmakning, och sen så får jag där köpa 3 liter vin. Mm. Och det är inte de billigaste sorterna som säljs på våra tvärsom, så det är väldigt dyra flaskor i förhållande till någon slags normalpris på Systembolaget. Mm. Jag tror det finns knappt en flaska under 200 kronor att köpa. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då vänder jag mig till dig, Karl. För det första, om gårdsförsäljning, vad skulle det innebära för exempelvis din familj och andra lokala producenter? Varför vill ni ha det?
Ja, det skulle vara en jättestor skillnad för oss. Vi är en ganska, jämfört med producenter i andra delar av Europa, så är vi en väldigt liten vingård. Vi är ett litet vinland, men det är precis som Elisabeth säger, att vi gör ju ganska högkvalitativa liksom produkter som är ganska dyra. Så att få sälja dem direkt på gården hade ju varit något totalt annorlunda jämfört med vad det är idag. Idag måste vi leverera till restauranger eller ha en egen restaurang där vi får sälja vårt vin. Mm. Och vi gör ju redan idag, vilket andra vingårdar också gör, man har ju vinprovningar, guidningar och så. Så att få sälja vin i samband med det hade varit en jättestor skillnad. Det är väldigt vanligt att framförallt utländska besökare, men också många svenskar, kan bli rätt förbannade när de inte får köpa med sig vin hemifrån, eller vin från gården när de ska åka hem. Så det hade gjort stor skillnad för oss.
Mm. Men nuvarande förslag då, Karl, då kommer jag alltså hem till er vingård och så får jag höra på ett litet föredrag eller lite vinprovning, och så får jag då köpa med mig 4 flaskor med mig hem. För det är väl det 3 liter blir om jag räknar rätt i hastigheten.
Yeah.
Är det ett bra förslag, tycker du?
Alltså, givet att man inte får köpa någonting överhuvudtaget, så är det såklart att det är bra för oss. Sen så kan väl en invändning från vinbranschen har ju varit att det kanske borde vara till exempel 6 flaskor, eftersom att det finns alltså en sån här praktisk sak som att det finns inte kartonger för 4 vinflaskor till exempel. Men alltså, ett litet steg på vägen såklart. Så vi välkomnar det här från vinbranschens sida. Sen får man ju se hur man utvecklar förslaget framöver. Men det har ju utretts ett par gånger. Och om det måste utformas så här modest för att det ska gå igenom, så får det väl vara så.
Mm. Jag ska släppa in Anna här. Ni skriver på er hemsida, alltså på Systembolagets sida, att förslaget bli verklighet äventyras dagens system och den framgångsrika alkoholmodell vi har också när svenska folket stödjer. Varför är det så? På vilket sätt äventyras den modellen?
Ja, precis som ni har varit inne på, tror jag alla talare, så är ju det här en riktigt komplex fråga. Inte minst just för att vi har det här detaljhandelsmonopolet, och vi då som alltså Sverige som stat har ju gått in och fått det här förtroendet att ta det här monopolet, och då sagt att då ska vi värna och skydda och se till att den svenska alkoholpolitiken är konsekvent och sammanhängande. Och det måste liksom in i det här stora pusslet, att frågan är svår. Det är svårt att veta och se och komma fram till hur kan man då förena detta detaljhandelsmonopol då med parallell verksamhet av något slag, så som då en tänkt gårdsförsäljning. Och Systembolaget välkomnar ju såklart att den här frågan utreds, och ser ju till skillnad från Elisabeth att det här förslaget som då har lagts är modest, utan vi ser ju dessvärre att det här är inte det förslaget på gårdsförsäljning som vi väntade oss och trodde skulle kunna komma fram som kanske en möjlig väg framåt. Vi såg ju positivt på att regeringen var väldigt tydliga med att en skarp förutsättning för att en fortsatt beredning av den här frågan var just att det måste vara förenligt liksom EU-rättsligt med monopolet och skydda folkhälsan. Och vi ser inte att det här förslaget är i den häraden. Vi ser att det här är ett väldigt vittgående förslag där man öppnar upp för försäljning av alkohol alla dagar i veckan. Såväl i storstad men också då på landsbygd. Och vi ser att det snarare blir nästan kontraproduktivt, att det finns en risk här att det här blir ett storstadsfenomen och inte då till landsbygden, det som faktiskt man pratade om också, som du var inne på, att januariöverenskommelsen syftade till att diskutera möjligheter för de små på landsbygden. Vi ser inte att förslaget har blivit det, och vi ser inte att det egentligen är ett gårdsförsäljning vi diskuterar, utan något mycket mer vittgående än så.
Okej, okay. Du ska få utveckla det senare. Jag ska bara kolla, hur skulle ett förslag på gårdsförsäljning som ni skulle tycka var okej, okay, hur skulle det kunna se ut i så fall? Går det att berätta om?
Ja, alltså vi hade ju självfallet, som sagt, och det vill jag verkligen understryka, vi välkomnar såklart att frågan prövas, och hade den varit lätt så hade vi kommit i mål redan. Det är ingen, tror jag, tillfällighet att det här är den tredje statliga utredningen kring frågan. Men självfallet så hoppas ju vi att, och tror att man skulle kunna hitta en medelväg där de minsta producenterna på gles och landsbygd kan då få en möjlighet att sälja till besökare. Mycket mer likt då den finska och norska modellen. Men det här förslaget som vi har då sett nu i Sverige idag är mycket mer långtgående än då de andra modellerna som de andra monopolen i Norden har.
Okej, men hur skulle det se ut då rent praktiskt för att ni skulle vara nöjda? Kan du bara beskriva, för nu är det max 4 liter, eller max 4 flaskor vin av 200 spänn, och då måste man samtidigt sitta på en föreläsning om vin innan. Det låter ju inte något som A-lagarbärra kommer liksom utnyttja i första hand. Så att, jag menar, hur skulle ni vilja ha det så att ni skulle kunna köpa förslaget?
Ja, alltså egentligen så ska jag nog inte uttala mig om så att säga enstaka delar av det här, till exempel som hur många flaskor man får köpa eller liknande, utan det vi ser som den stora problematiken, det är ju att man har öppnat upp för alla dryckeslag alla dagar i veckan med mer extensiva öppettider än vad som gäller för Systembolaget, och att det är redan idag ser vi en oerhört stor mängd producenter som skulle kunna göra just det här i runda tal när vi har räknat 800 stycken. Och det kan ju ställas i relation till då att Systembolaget har 450 butiker. Och problematiken med det är ju just att vi inte vet om det här skulle vara en förenlig modell för Sverige. Mm. Att ha både då en detaljhandel som och detaljhandelsmonopol och en parallell detaljhandel som det här faktiskt blir. Vi vet inte om det skulle vara en möjlig och framkomlig väg.
Men okej, jag ställer frågan så här då, att de här gårdsförsäljningen får bara ha öppet på Systembolagets tider. Man får bara sälja öl och vin, och det får vara max 300 tillstånd i hela Sverige. Är det någonting, alltså, ja, nu hittar jag bara på, men är det åt det hållet ni skulle vilja gå? Bara så jag förstår vilket håll ni vill att det ska, var det ska landa,
ja,
någonstans.
Till exempel så kan jag nämna hur det ser ut i Finland och Norge. Där säljer man ju inte druvvin på gården. Det är alltså det är mer av en sån bedömning som man skulle få göra. Det är inte EU-rättsligt så att säga. Kan det vara möjligt att produkter som finns på det svenska detaljhandelsmonopolet också säljs i den här parallella detaljhandels kedjan som det här skulle bli då. Det är mer sådana typer av frågeställningar som man då skulle behöva ställa sig. Och det är därför till exempel som både Finland och Norge har landat i att de inte har druvin på sina gårdsförsäljningsställen.
Då ska vi släppa in Elisabeth. Jag antar förstås att ni prövar och övervägde de här argumenten som Anna för fram. Hur kommer det sig att ni landade annorlunda än vad Systembolaget gjorde här? Hur gick resonemanget?
Vi hade väldigt gedigna utredningar runt detta och vi förde framförallt väldigt mycket samtal med de två juristerna, expertjuristerna i vår utredning. Dels var det en person, Carl Gustaf Fernlunds tidigare domare i EU-domstolen, och Olivier Lindén som finns inom Kommerskollegium. Så att det är verkligen experter som har en annan syn än Anna. Jag kan ju förstå hennes synpunkter, men vi har gjort ett val. Vi analyserar också det här med vad är landsbygd, vad är en gård? Vad händer om landsbygden blir stad, när är det inte landsbygd? Så att det är många frågor som inte är alldeles självklara att svara på. Om jag är producent och plötsligt så närmar sig storstaden, där är det då storstad eller är det landsbygd? Och vi vred och vände på de här frågorna rätt ordentligt och landade efter övervägande och efter dialog med det här förslaget som är där precis att det även gäller i stad. Men det är inte så att det är fritt fram. Det är så många tycker och som någon skrev i kommentarerna när jag la förslaget att det var ju väldigt knöligt. Meningen också att det inte ska vara en konventionell handel. Det är ingen konventionell affär. Dessutom som så att det inte ska inte heller vara gratis. Den här aktiviteten som de många skulle tycka tvingas genomgå för att köpa dessa flaskor vin eller ölen. Så att det är en besvärlig modell. Det finns ju ingenting som uppmuntrar att man inför fredagskvällen springer förbi och köper här. Så att med de restriktioner som finns, den prisbild som är på den här typen av produkter, så har jag väldigt svårt att se att det skulle vara något hot mot den svenska folkhälsan. Och också att man kan inte likna det här vid en konventionell detaljhandel. Om det vore som så att man bara kunde gå in och köpa, då är det en kommersiell detaljhandel med begränsningar. Men det är inte. Det är både begränsat i mängd och också kopplat till någon form av aktivitet.
Men Elisabeth, funderar ni på, övervägde ni det som Anna föreslår här, att göra en modell som mer liknar den norska eller finländska varianten då?
Vi tittade på olika modeller och jag kommer inte ihåg alla detaljer som vi resonerade, men vi landade i den här modellen. Och bland annat det här med landsbygd och gård. Det finns många juridiska hinder i att definiera vissa saker. Och sen kan man också säga att Finland har en annan situation. Det finns inga vinproducenter där, bland annat av geografiska skäl. Så att då finns det en del saker som inte riktigt är jämförbara.
Jag tänker på den här grejen att det ska vara tillsammans med någon aktivitet och att ja, det skulle kunna bli en ganska komisk situation då ifall det blir en ren formalitet. Ja, man drar ju sig minnes på hur det var på motbokstiden när man var tvungen att servera sprit på mat och samma smörgås åkte fram och tillbaka ur köket hela tiden och att det låg cigarettfimpar i den och slut på dagen gjorde ingenting för det var ingen som var så galen nog att äta upp den. Att det här föredraget kanske skulle kunna anpassas till marknaden och bli något liknande. Men vad vet jag. Carl, vad tänker du när du hör Annas tveksamhet här? För här anför hon ju dels att det inte skulle vara då att gynna landsbygden som var den ursprungliga intentionen, men heller inte att det är förenligt med hur att vi helt enkelt släpper in ett parallellt system i Systembolaget detaljhandelsmonopol. Vad tänker du om det?
För det första så tycker jag kanske det är lite magstarkt av Systembolaget att hävda att det här äventyrar monopolet. Konkurrensverket och CIEPS, alltså Svenska institut för europapolitiska studier, hävdar ju det motsatta och de tillstryker utredningen. Så att det Det finns ju andra liksom mer kanske oberoende då, myndigheter som hävdar annat. Det ska man ju ha med sig när man pratar om det här. Sen att jämföra då att Systembolaget har någonstans 400 butiker med att det kan bli 800 butiker. Den jämförelsen går ju inte att göra eftersom att de här, alltså en vingård till exempel, där vi skulle bara sälja vårt eget vin. Det skulle vara en upplevelse innan som man skulle få betala för. Det finns en begränsning i hur mycket man får handla. Så det går inte att jämföra det med en systembolagsbutik. Och utredningen själv skriver ju att, Elisabeth skriver i utredningen att det är, jag tror det är 0,5% av Systembolagets totala försäljning skulle vara försäljningen på de här inom gårdsförsäljningen. Så det går inte att hävda då att det är någon slags stor konkurrent till Systembolaget. Och sen så är det ju så att utredningen har ju gått igenom och kollat på de EU-rättsliga aspekterna. Och man har ju till och med gjort lagförslaget, alltså att det ska bara gälla i 6 år så man ska kunna dra tillbaka det. Och innan man lägger fram lagförslaget så kommer man ju också behöva notera EU-kommissionen som då kommer ge en bedömning. Så att jag är inte jätteorolig måste jag säga. Det är ett väldigt modest förslag som tar hänsyn till de flesta aspekterna. Och jämförelsen med Finland och Norge är precis som Elisabeth säger att av rent väder, klimatskäl så kan ju inte de odla vin på samma sätt som man kan göra i södra Sverige heller. Så
nej, de har inget Götaland helt enkelt.
Nej, precis. De har ingen Skåneslätt.
Men Anna, jag ska släppa in dig här för jag vet ju att du har redan nämnt det här med EG-rätten och förenligheten med det. Vad är det ni oroar er för där? Vad är det som skulle kunna hända? Vad är det för juridisk materia som skulle kunna släppas loss där? Och nu får du förklara enkelt för mig för jag är inte jurist så jag begriper inte sånt här så bra.
Nej, men jag ska bara börja säga att med största respekt för att den här frågan är stor och komplicerad, det tror jag vi alla är överens om. Och att den här utredningen som Elisabeth beskriver verkligen har gjorts legalt, det tvekar jag inte på heller. Men det är viktigt att man tänker på att utredaren själv lyfter ju upp i själva utredningen de EU-rättsliga risker som ändå finns med förslaget. Och det finns ju ett flertal remissinstanser som avstyrker förslaget helt, till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Så att vi kommer få väldigt många olika svar beroende på hur och till vem vi ställer de här frågorna. Och det som är väldigt viktigt att ta med sig här, det är att vi sitter inte i Sverige på alla svar. Vi sitter inte på facit. Lite som jag började med att berätta, att vi har ju fått den här förmånen i Sverige att få ha ett detaljhandelsmonopol för att vi tror att det är så viktigt för den svenska alkoholpolitiken. Men vi vet ju inte hur många åtgärder vi kan utföra i Sverige med bibehållet monopol, så att säga. Vi vet ju inte om de skulle knacka på vår dörr och säga så här, fast Sverige, nu har ju ni åberopade ju att ni ville ha det här liksom reglerade systemet och inte ha vinstintressen, privata vinstintressen och ha en begränsad tillgänglighet och så vidare för att alkohol inte är en vara som andra. Men nu ser ju vi att ni med så att säga största vilja ändå liksom med andra handen vrider på den här kranen och öppnar upp för de här andra försäljningsställena och så vidare och för de här privata vinstintressena. Där finns ju risken att man då från EU:s håll skulle säga, vi ser inte att det här är allvarligt menat hos er längre. Vi ser inte att det finns en konsekvent och sammanhängande alkoholpolitik. Väldigt likt det förloppet som vi hade då på spelutredningen, alltså spelmarknaden, där man sa att Sverige nu har ju ni inte de facto ett monopol längre på spelmarknaden. Och det är ju bland annat det scenariot och det som vi varit inne på som hastigast, men att backa bandet då som vi har kommit att kalla det, där finns ju inga facit på, går det att backa bandet eller inte? Det mandatet ligger inte hos oss, det ligger hos EU.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Anna, får jag bara avbryta det där? För vi ska återknyta till backaband, för det tycker jag är intressant. Jag vill bara fråga dig så här. Jag personligen, jag är ju liberal och därför emot Systembolagets monopol. Borde jag av det skälet vara för gårdsförsäljningen för att det är så att säga murbräckan för att knäcka alkoholmonopolet?
Ja, det är en spännande fråga. Nej, men självfallet kan man ju ha olika åsikter om monopolet i sig utifrån politisk åskådning eller annat. Men det är viktigt att komma ihåg liksom, vad är det för varor vi pratar om här? Varför
ja,
har vi ett monopol?
Men Anna, jag har beaktat farorna och jag har tänkt politiskt i större delen av mitt liv. Så att ideologiskt har jag landat här. Givet, det är inte så att jag förnekar farorna, men så. Men borde jag i så fall heja på det här med gårdsförsäljning just för att det försvagar alkoholmonopolet?
Jag tror att svar på den frågan är att om vi på olika sätt, alltså inte har en medvetenhet kring hur vi sköter det svenska alkoholpolitiken, då ser jag absolut den risken. Alltså vi kan inte tänka så här, nu har vi monopolet och nu kör vi på och vi kopplar på mer och mer. Då tror jag, för att svara på din fråga, att det finns en stor risk att EU skulle säga, ni har inte längre den här konsekvensen och sammanhängande politiken som man måste ha. Man kan så att säga inte både äta kakan och ha den kvar. Det är väl kanske det som jag befarar att EU skulle säga här. Att nu har ni ett system som inte längre har den konsekvens som vid tidpunkten för...
Men du är med, för jag vill inte äta kakan och ha den kvar. Jag vill bara äta kakan. Men jag tillhör en minoritet i Sverige, jag är medveten om det. Då kan du återkomma till det här med att backa bandet. För nu var det ju så att det var ett förslag på 6 år. Det antar jag var ett sätt för dig, Elisabeth, att sätta lite hängslen på det här. Jag läste i Systembolagets remissvar att man tror inte alls att det blir så enkelt att det går att backa bandet. Hur beaktar ni det, eller hur tänkte ni kring det, Elisabeth, när ni skrev utredningen?
Min huvudsekreterare Fredrik Sandström tillsammans med andra jurister ser inga juridiska hinder, EU-rättsliga hinder att så att säga backa bandet, att säga att vi avbryter det här. Sen är nästa fråga, vad vill politiker den dagen? Det är en helt annan fråga, men EU-rättsligt så kan inte någon av de jurister som har jobbat med det här, dels min egen sekreterare men också de två andra, ser att det skulle vara någon svårighet. Det är ovanligt att det kommer sådana begäran, men det finns ingenting som är hindrar det. Det är deras
Elisabeth, hur säker är du på att de får, givet då att man vill behålla alkoholmonopolet och inte ha något besvär kring det, hur säker är du på att Annas farhågor är överdrivna eller felaktiga? Känner du dig helt trygg med förslaget?
Med de rådgivare som jag har haft i min utredning så känner jag mig trygg. Men juridik är juridik. Och det är därför som vi också rekommenderar en notifiering hos kommissionen. Och det är därför vi också sätter upp det många kallar besvärliga hängslen och livrem i den här frågan. För att det finns ingen... Vi kan inte ringa till EU och säga okej, det här är det jag har lagt. Det, så är det ju. Och så det är därför vi har satt de här begränsningarna. Och det är också kopplat till uppdraget som jag hade som utredare att lägga ett förslag som var också i paritet med den svenska alkoholpolitiken med bibehållet monopol. Så att därför så finns dessa hänglås eller returvägar som en möjlighet. Och också att förslaget i sig är väldigt modest. Så vi har verkligen försökt hålla oss inom någon slags fiktiv staket. Där om man kliver över det staketet så då kan man säga att det är fritt fram. Det här är som nya små systembolag spridda över landet. Men det är ju inga vanliga butiker det här, utan det är någonting annat.
Anna, Elisabeth säger att hon känner sig helt trygg. Har hon blivit blåst av sina rådgivare eller varför landar ni så olika?
Nej, men precis som jag har sagt flera gånger tidigare nu så är det här en väldigt, väldigt, väldigt svår fråga. Det är inte någon som sitter på facit här. Och vi har ju såklart också tittat på frågan på kors och tvärs och längden och tvären. Men vi befarar ju att beslutar man att införa det här förslaget så är det alltså EU-rättsligt. Det beror inte på vad Sverige säger att det är eller benämner det. Utan EU-rättsligt så blir det så att säga oåterkalleligt. Att om Sverige genomför det här som man ändå får kalla liksom reformen, så kan man inte sen, då har man inte själv beslutet möjligheten att säga nej, men det här är vårt beslut, nu drar vi tillbaka det. Det funkar tyvärr inte så. det hade varit bra om vi hade känt att vi kan ha en testperiod, eller beroende på hur vi liksom namnger det eller kallar det, så kan vi styra över det. Men tyvärr funkar inte EU-rätten så, utan det här blir oåterkalleligt, och sen blir det upp till EU att bestämma sig för, tycker vi, håller vi med om det här eller inte.
Okej. Okay. Vi ska prata lite om det här med alkoholens faror också, för alkohol är ju, som alla känner till, en potent drog. Anna, ni skriver på er hemsida att, nu citerar jag, ökad tillgänglighet till alkohol, vilket leder till ökad konsumtion. Hur stor påverkan på konsumtionen skulle gårdsförsäljning ha, tror ni?
Men forskarna är ju eniga om att de tre största kriterierna som driver konsumtion och hur mycket vi konsumerar, det är ju just tillgänglighet, pris och marknadsföring. Alltså tillgänglighet av olika slag, fysisk tillgänglighet som öppettider, åldersgränser och så vidare, men även ekonomisk tillgänglighet som pris och liknande. Det är den enskilt största faktorn som driver konsumtion. Och nu har vi en konsumtion som har legat och hyfsat stabil och inte ökat. Men vi ser ju också att konsumtionen i Sverige är väldigt ojämnt fördelad. Och Systembolaget är ju ett verktyg för att också av solidaritet, de som inte så att säga, skulle må bra av om det fanns en ökad tillgänglighet och så skulle ta skada av det. Det är ju så att det är en tiondel av Sveriges befolkning som dricker en oerhört stor procent av all konsumtion som sker i Sverige. Nästan hälften av den årliga totala konsumtionen står bara en tiondel för. Och det är också den tiondelen och alla andra, och närstående och barn och så vidare, som vi vill skydda. Så att därför är det väldigt viktigt med att reglera.
Jo, men det förstår jag. Men ni hade ingen idé om hur mycket konsumtionen skulle öka på grund av gårdsförsäljning i runda slängar?
Nej, det har vi inte. Det har vi också bett att utredaren ska gärna granska om så att säga, monopolet faller till exempel. Hur stor blir förändringen då? Det har inte utretts än, men det välkomnar vi absolut, en sån utredning.
För här är jag nyfiken på en annan sak. Alltså, jag är själv ekonom och förstår förstås att tillgänglighet och pris och sånt där har påverkar, men det finns ju också andra faktorer. Ja. Jag tänker sen 2004 då Sverige då blev av med sitt undantag när det gällde införselregler, och vi fick föra in i princip obegränsad privat konsumtion, för privat konsumtion från andra länder där det är betydligt billigare, och de här ölresorna till Tyskland började. Sen 2004 har ju konsumtionen av alkohol i Sverige minskat med ungefär 20%. Dessutom har ju det relativt priserna på alkohol har ju minskat väldigt mycket, med tanke på, alltså, en flaska vodka har väl kostat lika mycket i 20 år, medan våra inkomster har ökat enormt mycket, så att alkohol har blivit billigare. Och nu har jag inga siffror på marknadsföringen, men jag misstänker att vi under de här 20 åren har pumpat in rätt mycket pengar i marknadsföring av alkohol.
Det stämmer.
Ändå har ju konsumtionen minskat med 20%, så att uppenbarligen finns väl andra orsaker än bara det du nämner som avgör hur mycket folk konsumerar, exempelvis folks egna vilja eller kultur eller vanor eller någonting annat.
Absolut, och man ser också inom olika ålderskategorier att där kan konsumtionen öka eller minska. Till exempel så ser vi ju nu en oerhört glädjande trend i att unga inte dricker lika mycket som tidigare. Och istället så är det vissa äldre åldersgrupper som dricker mer och så vidare. Men absolut, vi ser inte en ökning, vilket vi självfallet ser oerhört positivt på.
Men borde vi inte ha sett det givet all marknadsföring, samt att det blivit relativt billigare, samt att vi kan ta hur mycket sprit som helst från EU? Borde vi inte ha sett en ökning ifall den teori du förde fram att det är tillgänglighet, pris och marknadsföring som är det som avgör?
Jag skulle säga precis som du är inne på, det är också ett flertal andra faktorer som styr konsumtion. Och jag antar att vi inte har tid för det idag, men jag skulle också gärna kunna berätta om hur det såg ut under corona, när vi hade helt andra möjligheter till ingen resande i försel, ingen restaurangbesök och så vidare. Hur det blir skillnader i konsumtion. Så att skillnader kommer det vara, och det kommer vara konstant utifrån olika yttre såväl som inre faktorer.
Ja, och en del saker kan kanske avgöra så att folk bestämmer själv hur mycket de ska dricka också, och inte enbart hur på det politiska systemet ser ut. Elisabeth, hur mycket vägde ni in det här med konsumtion och de riskerna och folkhälsoaspekterna?
Det gjorde verkligen. Vi hade en separat fristående utredning som bedömde att konsumtionen i form av ren alkohol skulle öka med 0,34%, så det var ju en väldigt modest ökning. Och jag tänker på det du annars säger, att jag är väl införstådd med att vissa grupper dricker väldigt mycket. Och jag har en syster som är sjuksköterska som besöker dessa personer när det är någonting har hänt i, där hon jobbar. Och de dricker allt som finns att dricka. Det är inte ens att det säljs på Systembolaget alla gånger heller, utan hittar sina kunder och kunder hittar försäljaren på annat sätt. Det här är ju dyra saker och den kategorin lär knappast besöka vingården eller där lilla bryggeriet som har ganska så dyrt öl, utan de tar betydligt billigare saker, så det kanske inte är den kategorin. Utan, och sen den fråga eller det andra det du sa, att vi, att det fanns bland annat, ni önskar att vi skulle utreda vad händer om Systembolaget faller. Det låg ju, det låg ju inte på mitt uppdrag, utan uppdraget var ju att lägga ett förslag som innebar att Systembolaget kunde behållas. Och att det var på det förslaget som folkhälsoaspekten analyserades. För som sagt, att om man, om det vore som i andra länder, säg Tyskland, Danmark, så måste man ju titta i så fall på det. Men det var inte det vi skulle utreda. Det är en helt annan fråga. Och sen det som också är intressant när det gäller alkoholkonsumtion, så vet vi att bland ungdomar så dricks det betydligt mindre än när jag var ung. Och att äldre dricker mer. Och det finns de som har ett ohälsosamt drickande och en del på tok för mycket. Så att det finns absolut. Men att det förslag som vi lägger, det modesta förslag som jag har lagt, anser jag att dels ska, så ryms det inom alkoholmonopolets ramar och också med de begränsningar som finns när det gäller pris, begränsning av vad man får köpa och att man också måste betala för en form av aktivitet, så är det inte det lättaste sättet att handla, utan det är i samband med särskilda händelser som människor åker, och det är ingen konventionell handel inför fredagskvällens middag.
Nej. Hörrni, vi ska ta och runda av, för tiden går snabbt om man har roligt att prata sprit. Jag tänkte bara fråga hur ni ser att frågan kommer, jag ber er inte att spå, men vad ni utifrån en informerad position tror kommer hända härnäst. Och vi börjar med dig, Carl. Jag ska säga att du har ju också en bakgrund inom Moderaterna, så du kanske vet hur snacket går inom ditt parti, inom regeringspartiet. Vad kommer regeringen göra, tror du, eller vad kommer i övrigt hända med frågan?
Ja, statsministern lovade ju att det skulle bli verklighet i Nyhetsmorgon här för någon månad sedan, så man får väl lita på honom. Och alla tidepartier har ju också sagt i valkompasserna att de tänker genomföra det här. Så vi väntar ju bara på att det ska genomföras. Och personligen tror jag kanske inte att den här regeringen har sådär råd med sådär jättemånga fler svikna vallöften, även om det kanske, det här inte är det absolut viktigaste. Sen att man har lagt det på just Jakob Forssmeds departement, alltså Kristdemokraten, är väl kanske ett litet hinder där, eftersom han kanske representerar en falang inom KD som inte riktigt driver de här frågorna sådär jättehårt. Men jag vill också bara lägga till en sak, att det är viktigt att komma ihåg att 8 av 10 svenskar är också positiva till det här förslaget, enligt en mätning, och det kan vara bra att ha med sig då, så hur man vet hur det ligger liksom.
Det kan vara en hälsning till Jakob Forssmed. Tidepartierna skulle väl lagt det på en sverigedemokrat och säga att det gäller mjödförsäljning. Då hade det blivit fart på saken, tror jag. Elisabeth, några slutord från dig. Vad ser du framför dig kommer hända härnäst i frågan?
Jag vet ju att det bereds på regeringskansliet, och hur den beredningen går, det har jag ingen aning om. Så att jag väntar och ser. Som utredare vill man gärna se att det förslag man lagt leder till verkstad. Så att jag hoppas att det blir verkstad av det här förslaget.
Spännande. Anna, slutligen, vad ser du framför dig att det här kommer landa så småningom?
Ja, nej, jag vet lika lite som ni andra kring var frågan ligger just nu. Jag har bara också hört att politikerna jobbar på det, och att de ändå verkar eniga om att gårdsförsäljningen inte då ska hota monopolet, utan att man ska hitta en framkomlig väg, som också Jakob uttalade så sent som helgen som var. Så att vi får hoppas på att man tydligt landar i frågan. För just det här att det inte händer någonting, det är klart att det vill ingen ha, utan vi behöver ju att politikerna landar i den här frågan, precis som alla andra frågor. De har många frågor på sitt bord, det kan vi nog vara eniga om.
Det har de stackarna, men de har valt det själva, så vi ska inte tycka synd om dem.
Ja.
Vi får se ifall Carl och hans familj får sälja vin till mig och vad i så fall... Ja, Carl, förresten, vad blir det för aktivitet ni ska arrangera i samband med försäljningen?
Vi kommer nog köra vidare på vinguidning, vinprovning och lite allt möjligt så. Vi har ju redan det, och det här ska bara bli ett jättebra komplement till det. Och slippa göra alla tyskar som kommer och besöker oss sura då.
Ja, glada tyskar vill man ha. Mm. Det visar historien. Hörrni, stort tack Elisabeth Nilsson, utredare, Anna Domander från Systembolaget och Carl Albinsson från Timbro för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var jättetrevligt. Stort tack till er alla tre.
Tack. Tack så mycket.
Tack, tack.
Och stort tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Bara mejla då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.